Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna till ännu ett Nyhetsveckan som idag har nummer 103. Och välkommen min kära kollega Maria Selander, och så ska jag säga att jag heter Ingrid Karlqvist.
Mm.
Du är duktig på att presentera oss båda två, men jag brukar alltid glömma det.
Ja, så övermodiga är vi att vi tror att alla vet vilka vi är. Men vi har ju en hel del nya tittare nu på YouTube.
Mm.
Och när vi ändå är inne på det, så vill vi gärna uppmana alla er som har tillkommit på YouTube och som tittar på oss på YouTube att bokmärka vår hemsida ingridochmaria.se, för det är nämligen så att det finns en överhängande risk att vi blir utslängda från YouTube när som helst. Så fort de upptäcker att vi är tillbaka så kommer de antagligen att stänga kanalen Hopp för Sverige, vilket de gjorde med Ingrids och min egen YouTube-kanal.
Så. Ja, då har vi sagt det, och då ska vi presentera att det här programmet heter ju då Planen : Statskupp. Och det handlar ju om valet i USA och vad som har kommit fram nu här de senaste dagarna som är mycket, mycket obehagligt.
Mm.
Så ska vi också berätta om att Maxwell-dokumenten, en del av dem i alla fall, är släppta.
Mm.
Och lite om vad som har kommit fram där. Och så ska vi nämna att äldre nu vägrar att flytta in på äldreboenden.
Ja.
Och det gör de rätt i.
Mm. Men nu är det ju fredag och då brukar vi hedra våra platinasponsorer, och så även idag.
Jajamän, det är en hel hög. Vi har Niklas som är månadsgivare på en jättefin summa. Vi har Magnus som är också månadsgivare. Och så har vi våra kära makarna B, som också varje månad skickar en denna slant. Kerstin skriver till bästa journalisterna. Anders skriver donation. Thomas har gett jättefin slant och skriver gåva till frihetsvolontärer. Och jag antar att det är du och jag som är frihetsvolontärerna.
Vi tar åt oss. Yep. Mm.
Annette skriver hälsningar. Och Dag som har skickat en superfin slant skriver lite stöd. Ni är bäst.
Åh.
Det var inte
Tack.
Så lite Dag.
Nej, det var det verkligen inte.
Eiron har skickat in. Det är faktiskt då och då händer det folk som har alltså fyllt i en bankgiroblankett.
Ja, okej.
Okay. Som inte har liksom, du vet, bank på internet.
Nej.
Och han skriver, ni är så bra, ge inte upp, Veritas Vinci. Och det betyder väl då sanningen vinner.
Mm. Tack så mycket Eiron.
Och så har vi vår kära gammelmormor som skriver så här. Tänkte unna mig drinken White Lady i värmen, men i dessa snurriga tider är det kanske Black Russian som gäller.
Ja.
Och sist men inte minst har vi Ingegärd som skriver donation och bidrag från Bertil. Så hon och Bertil har väl gått ihop om denna fina slant som vi tackar så hjärtligt för.
Det gör vi verkligen, och så påminner vi om att på ingridomaria.se kan ni bli månadsgivare via Donorbox, och ni kan bidra via bankgiro och Swish. Så gör gärna det och håll igång vårt Sverigeräddande, opinionsbildande arbete.
Ja! Du, förra gången så pratade vi om hur var det med de här bagarna och det lesbiska paret som de inte ville göra en bröllopstårta åt, för de skulle ju då göra två kvinnor uppe på toppen utav tårtan. Och då visade sig när jag sökte på detta att jo, de vann, men det var inte nog med det. Sen så kom det in en transperson och krävde en bröllopstårta, en transgender. tårta. Så det menar det är ju inte, det är naturligtvis ingen slump att samma två bagare blir utsatta för detta en gång till. Och för han ville göra en tårta som skulle fira könsbytet och då sa de nej igen och han försökte, ja han polisanmälde och så, men det lades ner. Ja du, då ska vi gå vidare och göra lite reklam för vår intervju med Rasmus Paludan som vi gjorde häromdagen och som lades ut igår. Vi kan väl helt enkelt, vi kör ett klipp från vår intervju.
Det gör vi. Vi drar oss inte för att tuta eget horn och här kommer ett jäkligt, vad vi tycker, roligt klipp med Rasmus.
Du Rasmus, vi har faktiskt ännu en fråga från en högt uppsatt inom Alternativ för Sverige, nämligen Jeff Ahl. Och han undrar, kommer Danmark att bli nästa land som lämnar EU?
Ja, jag hoppas uppenbarligen det, men jag tror inte det. För att socialdemokratin vill ju gärna bli i EU och vänster vill gärna bli i EU. Och de två partierna är jättestora. Alltså det är ju de två största partierna, vänster och socialdemokratin. Och så länge det är så, då är det ju svårt att se hur det skulle kunna hända liksom. Och vi får också komma ihåg att det finns ju egentligen bara, ja, kommunisterna, enhetslistan är också emot EU. Men om vi ser enhetslistan och de tre partierna i patriotiska blocket är ju enda partierna som är emot EU. Och det är ju bara, på en god dag är det ju bara 20%.
Men det här senaste coronapaketet som inte egentligen har med corona att göra överhuvudtaget utan handlar om att rädda euron. Har det lett till någon debatt i Danmark?
Ja, bland folk som vet något om politik. Alltså 2%. Alltså nej, problemet är just det. Att de flesta vet ju mycket lite. Liksom. Att de flesta som har en röst, lika många röster som jag har en, de vet ju inget om vad som händer. Liksom. Och de flesta, ja, jag har alltid röstat på socialdemokratin så jag gör fortfarande det. Liksom. Alltså, det finns, jag skulle inte säga frustrerad, men alltså, man måste liksom förklara sakerna på ett mycket enkelt nivå. Och det där du säger, det är inte ett enkelt nivå. Att förklara att vi använder mest per invånare i Danmark till EU, en utgift, sammanliknat med alla andra EU-länder. Och att vi betalar för att andra ska ha det bra och därför kan våra äldre inte ha det särskilt bra och så vidare. Alltså det är allt för komplicerat. Det man kan säga är, nu är det en flicka på 13 år som har blivit våldtagen av en muslim på 40 från Iran. Det fattar folk. Men det andra där, så fort det är ekonomi och sånt, alltså då är det ju mycket färre som förstår det. Alltså, ja. Det är ju inte ett invandringspolitikproblem. Det är ju ett helt generellt problem med politik. Att så fort det är ekonomi eller något som är lite abstrakt, då förstår folk inte det. Alltså, och då, det värsta är ju egentligen inte att de förstår det. Det värsta är att de tror de förstår det. De tror att de vet vad som händer. Men de har ju ingen susning om vad som händer. Och det är ju alltså, jag ser det på invandringspolitik. Många människor tror att det är en universell regel i världen att vem som helst från var som helst får vara vad de vill.
Yeah.
Många människor tror det. Mm. Och jag säger, men det finns ju inget parti i Folketinget som tycker det där. Det finns inget land i världen som har den regeln. Det finns inget ställe på jorden som har en regel att alla får komma här vad de vill. Liksom.
Men Rasmus, går det inte att förklara för folk att även EU-frågan hänger ihop med invandringen?
Jo, men även det är ju, alltså även det är ju komplicerat. För att alltså man kan säga, folk förstår ju bara saker som relaterar sig till dem själva egentligen. Det är då så människor är egentligen. Så att förklara att invandringsfrågan relaterar sig till EU, det är ju bara något som IQ 110 personer intresserar sig för egentligen. Alla andra människor är mer, alltså, kommer det bli bättre eller sämre för mig?
Men varför fattade britterna det då?
Ja, men Det säger alla i Vote Remain att de inte fattade. Så
visserligen, men de fick ändå en liten majoritet med sig. Ja,
men det var för att antagligen var det för att det lyckades för Nigel Farage och andra i Leave att göra det mycket enkelt. Mm. Vi britter får bestämma själva hur det ska vara i vårt land. Det är ju en enkel sak liksom. Mm. Och antagligen där, men man får ju också säga att britterna har ju hela tiden haft en mycket kritisk inställning till EU från början. Mm. Så det var mer, alltså det var mer ett mainstream sak att man kunde säga leave och man kunde säga remain. Både två var liksom inom vad som var normalt liksom. Mm. Och det gör det mycket lättare.
Ja, folk är lite för ointresserade för ja. Att sätta sig in i frågor.
Så där uttryckte du det väldigt fint.
Ja, jag höll på att säga något annat.
Lite mer brutal där. Men kolla gärna på hela programmet. Det ligger både på YouTube och på Nontube såklart. Och Rasmus har mycket intressanta saker att säga om både ditt och datt. Både situationen i Danmark och Sverige och relationen mellan Sverige och Danmark inte minst.
Mm. Mm. Och han pratar ju, som ni alla hörde, en mycket bra svenska.
Ja.
Lite grann, han säger vi vill bli i EU. Ja, alltså det betyder stanna.
Ja, han säger, men det är ju någonting vi säger i Skåne också. Bli nu där, Ingrid.
Ja, jo, ja. Vi säger det, men jag tror inte övriga Sverige säger det.
Nej, precis. Ja.
Ja, nu ska vi gå på den smaskiga historien med de hemliga Maxwell-dokumenten. Tydligen igår kväll släpptes en del av dem i alla fall.
Mm.
Och då kan vi läsa på till exempel RT, men även Zero Hedge har gått igenom vad folk har twittrat om. Och de har ju då fotograferat av de här dokumenten, och där kan man till exempel se att, vilket vi har vetat hela tiden, men nu är det liksom svart på vitt, att den förre presidenten Bill Clinton många gånger befann sig på Epsteins pedofilö.
Mm. Det har ju även de här flightloggarna visat på Epsteins privatplan kallat Lolita Express, så det var ju känt sedan tidigare.
Mm. Men det är ju väldigt bra att det kommer fram, och det som har kommit fram, det är ju de här förhören som hölls med flickorna då 2014 eller?
Ja, eller 15 var det väl.
Ja, när de då stämde för att få ut pengar, eftersom det inte hände så mycket med själva brottmålet. Mm. Och en annan sak som kommer fram, en riktigt otäck figur, är ju den här Alan Dershowitz.
Mm. Advokaten, superadvokaten, professorn i juridik vid Harvard.
Ja, och han var ju, om jag nu minns det rätt, den som gjorde så att Epstein ett antal år tidigare fick sin så kallade sweetheart deal, där han då bara dömdes till knappt ett års fängelse och i princip inte behövde tillbringa särskilt mycket tid i fängelset. Han behövde bara sova där. Mm. Och den här Dershowitz, han är också en av dem som flickorna pekar ut som de har blivit sålda till. Och där satt han och inte bara fixade sweetheart-dealen, utan under de här förhören fick han de övriga namnen hemligstämplade, alltså även sitt eget. Och han har varit så kaxig, han har gått ut och sagt att de här flickorna bara hittar på, och jag har aldrig haft någonting med det att göra. Mm.
Det här kommer att bli alltså justitiedepartementet och åklagarna, de kommer att få liksom navigera väldigt skickligt här mellan olika gungflyn. Det framgick inte minst i The Duran igår, där Alex och Alexander pratade om, det är ju så att Alexander Makouris är ju jurist. Visserligen i Storbritannien, men han kan ju nog en hel del om juridik. Och han förklarar ju då att alltså, troligtvis så kommer en hel del namn i den här dossiern att sekretessbeläggas. Alltså att även om man släpper the files, vad heter det, alltså dokumenten, så kommer man att stryka över, precis som man gör ibland i Sverige. Man kommer att stryka över en hel del namn. Det är troligen vad som kommer att hända. Och detta för att annars så skulle varenda kotte som är namngiven i de här dokumenten kunna bestrida offentliggörandet. Så att för att få ut dem överhuvudtaget så måste man kanske sekretessa vissa namn.
Men det är många namn man inte har sekretessat. Och jag vet inte om det här är bara en liten del av dokumenten som släpptes igår. När de spelade in så hade de inte släppt sen.
Nej, okay.
Så de visste ju inte riktigt hur de skulle göra.
Hur som helst, en annan intressant grej som de diskuterade som tydligen stod helt klar redan igår, det var ju att precis som jag faktiskt sa för någon vecka sedan så innehåller den här dossiern även bilder och videofilmer. Mm. Och däribland bilder och videofilmer där Ghislaine Maxwell själv figurerar som en av aktörerna. Så att det kommer ju liksom skada hennes case våldsamt mycket att släppa de här. Det här och det kommer ju dessutom att vara extremt pinsamt för henne.
Absolut. Men jag har ju som vanligt pratat med fåglarna och liksom reagerade på att vet FBI alltså de när de här flickorna, det var ju väldigt många flickor som försökte polisanmäla mycket tidigt, bland annat de här två systrarna. Och de bara viftades bort. Ja men, säger frågan, det var ju FBI som körde Epsteins operation. Alltså CIA, de använde honom för olika sexgrejer och Black Ops. Och deras tonvikt, för de får ju inte operera inom USA, så deras tonvikt var ju på folk i andra länder. Men FBI skötte de amerikanska offren, alltså offren inom citationstecken, Bill Clinton och de som blev på något sätt Epsteins offer, men mycket villiga sådana. De höll honom bakom ryggen hela tiden och sökte till att han var skyddad i USA. Det var därför det aldrig blev någonting förrän polisen i Florida, i Miami Beach, började rota i detta. För de förstod ju inte att FBI var inblandade. De såg ju bara en pedofil som utsatte unga flickor.
Tyvärr är ju då den utredande polisen där i Florida. Dog ju väldigt hastigt.
Ja.
Så han kan ju inte höras i det här fallet. När det nu är han som var allra mest ettrig i att utreda detta. Han fick en plötslig hjärtinfarkt fastän han var väldigt ung och vältränad. Men så är det.
Och han, den här åklagaren som gav den här sweetheart-dealen som Alan Dershowitz förhandlade fram. Han var ju då någon slags arbetsmarknadsminister för Donald Trumps och han fick avgå då. Och då säger mina fåglar så här, han fick ju en order. Epstein är en av oss, han tillhör underrättelsesfären, back off!
Jo, men detta har framkommit tidigare, Ingrid, att Alexander Acosta, som han heter själv, som har sagt det. Jag fick höra, he belongs to intelligence, back off, bokstavligt talat. Men vem som sa det till honom, det har han inte berättat.
Nej, det hoppas jag att han kommer att göra. Och så kan man tänka sig, fy som det går till i USA. Och då ska jag bara nämna kort att jag lyssnade på en P3-dokumentär om bordellhärvan med Doris Hopp. Och den är rätt gammal, den är från 2008, men nyupplagd så att säga. Och då visade det sig att det var ju en massa, bland hennes flickor så var det ju flera som var mindreåriga. Och det var bland annat två kusiner som var 13 och 14 år gamla. Och hon 13-åringen var dessutom, hon såg även yngre ut än hon var. Hon hade inga bröst ens en gång. Och hon var runt hos Lennart Geijer och alla de här människorna. Och när polisen då började telefonavlyssna Doris Hopp och slog till mot henne så blev ju hon ställd inför rätta. Men åklagaren vägrade att leta upp flickorna så hon blev aldrig åtalad för, som det hette på den tiden, otukt med minderåriga.
Nej.
Så det är inte ett dugg bättre i Sverige.
Nej, men tror folk det då?
Ja,
att
det tror jag att många tror.
Jag menar, Geijer-affären att Palme figurerade där i bakgrunden, det är väl ganska allmänt känt, är det inte det, eller?
Jo, men jag tror inte att folk har klart för sig att det vet de nog, att Palme försökte skydda Geijer och att Fälldin sa att hans namn var med, så därför visste han att det var fel alltihop. Jag vet inte riktigt vad Fälldins roll i detta var. Men det här med att åklagaren vägrade stämma för otukt med minderåriga. För då hade hon fått ett mycket längre fängelsestraff.
Ja, alltså som en av de bästa filmerna som någonsin har gjorts i Sverige i den här angående den historien är Mannen från Mallorca, som bygger på boken Grisfesten av Leif G.W. Persson. Läs boken och se filmen, för den är väldigt intressanta saker på spåren, och det var ju G.W. som låg bakom det här avslöjandet, kan
ja,
man säga, i bakgrunden.
Det var Peter Bratt som ringde upp GV, för de kände varandra, och frågade, fick det bekräftat att Lennart Geijer var med? Och vilket ledde till att GV nästan tog livet av sig, för han förlorade ju sin karriär då. Och sen kom han ju tillbaka när han hade skrivit sina böcker och blivit ekonomiskt oberoende. Ska jag bara berätta lite kort om hur Maxwell har det i häktet just nu?
Gör det.
Medfångarna är väldigt irriterade på henne, för hon får ju en hel avdelning för sig själv, så alla de andra får ju tryckas ihop. Och detta sker hela tiden, för hon flyttas ju runt, så att det stökas och bökas med vilka som ska då dela cell och sådär. Och de är också sura för att det här rubbar ju insmugglingen till fängelset, vilket gör de andra fångarna fly förbannade.
Men hon sitter ensam, antar jag, att vi tolkar fågelfittet.
Ja, på en hel avdelning. Hon har en hel avdelning för sig själv.
Ja.
För att hon ska hållas vid liv.
Ja, alltså det Alex och Alexander i Duran var också väldigt tydliga med det. Att hon måste hållas vid liv om det ska finnas någon chans att rulla upp något av det här. För det är ju massor med andra människor inblandade. Men jag vet att Mercurius hoppas ju intensivt på att hon kommer att spill the beans, för att han menar att man kan precis en deal då med åklagaren, för att han menar på att man kan ha alla bilder och filmer och vad som helst liksom, men det räcker inte. För att få till fällande domar, åtal och fällande domar, så måste man ha vittnesmål från folk som var med. Så att, och där ibland då Maxwell själv, om det ska finnas någon chans att sätta dit de här potentaterna. Och naturligtvis är ju hennes liv i allra högsta grad i fara, i och med att de vet att risken finns att hon namnger dem helt enkelt och avslöjar vad de har gjort. Så att,
Nu ska vi bara nämna lite kort att de här stackars Kevin-bröderna får inget skadestånd. Och det handlar ju om det här gamla mordet på en liten pojke som heter Kevin i Värmland någonstans, va? De här två bröderna, det var liksom tortyrliknande förhör, och de var barn och de förstod inte vad det handlade om. Och sen så bestämde man då att det var de som hade mördat Kevin. Och de hamnade ute i fängelse naturligtvis, de var ju bara barn, så att det blev ju ingen rättegång eller någonting. Men de pekades ju ut i hela Sverige och i bygden där man visste vilka de var. Och denna skandal hade aldrig kommit fram om inte det var för, jag tror det var Dokument inifrån som tog tag i den här härvan. Och när det nu står klart att de hade ingenting med saken att göra, så hade de då sökt hos justitiekanslern ett skadestånd på 10 miljoner kronor var. Och justitiekanslern, som numera är en kvinna, stod i tv och skrattade när hon sa att jag har inte alls tagit ställning där. Det handlar helt och hållet om preskription. Man kan inte få skadestånd för någonting som hände för mer än 10 år sedan. Oh, så är det bra med det.
Det här är ju liksom en rättstravesti, eller vad vi ska kalla det, utan like. Och bröderna har ju då sagt i olika intervjuer att det här med pengarna kommer ju inte att ge oss våra liv tillbaka. Men däremot så är det ju plåster på såren, och de menar på att det handlar om att myndigheterna inte ska få komma undan med det här helt gratis. Och det är ju som så att det finns en... Jag hoppas att de kommer att driva den här linjen att de kan ansöka om nåd hos regeringen. Justitiekanslern säger att det finns dock en chans kvar för bröderna. Regeringen kan nämligen besluta om ersättning ex gratia, det vill säga av nåd. Och då skrev jag bland annat på Twitter att ja, men då är det upp till bevis nu för den humanitära stormakten och liksom kompensera för att man har förstört de här två unga männens liv fullständigt.
Ja, och det är ju inga pengar att tala om när vi liksom ger iväg miljarders miljarder i bidrag och u-landsbistånd och EU-avgift och allt vad det är. Men de är ju svenskar.
Ja, ja, precis, exakt. Och sen är det också det här att, som vi har erfarit så många gånger i olika rättsfall, att svenska rättsväsendet vill ogärna erkänna att man har haft fel.
Ja, ja.
Mycket ogärna.
Så är det. Du, vi måste raska på här och säga att det kom ut en artikel igår på Sveriges Radio om att äldre människor, det har ju varit fruktansvärda köer till, du vet, äldreboenden, och man har fått vänta i evigt, till och med 90-åringar anses ibland för pigga för att flytta in. Men nu står det tomt, förstår du, för det är allt fler gamla människor som hellre bor kvar ensamma hemma trots att de har svårt att klara sig, därför att de inte också vill ligga och dö i corona utan syrgas och med morfin.
Ja, det verkar som vi har en liten kort artikel här från Ekot TT där man liksom konstaterar att det är anhöriga har i många fall steppat in och då tagit ansvar för sina äldre. Det säger mig att man har genomskådat det här med vad som händer med den svenska coronastrategin. Det verkar som att många har blivit varse att de äldre har offrat sig, helt enkelt. Och man vill inte att det ska hända ens anhöriga.
Nej, precis. Och man har också förstått hur dåligt det står till på många av de här boendena. Och på tal om just äldre så såg jag i Aftonbladet idag att den här Yngve Gustafsson, som har gjort en bråkdel av allt arbete som Jon Tallinger har gjort för att lyfta debatten med syrgasen för de gamla, han blev alltså censurerad när han skulle spela in sitt sommarprogram. Han fick inte säga vissa saker.
Helt otroligt. Fast egentligen inte, för det är Sveriges Radio, men man upphör aldrig att förvånas ändå på något sätt.
Nej. Precis. Och att de själva då säger att åh nej, det förstår vi inte, det är ju synd om han upplever det så. Vi hjälper alltid till med manus för att det ska bli ett bra program. De ljuger så de tror sig själva, alltså.
Jaha du, nu är det dags för dagens huvudtema.
Blir det en statskupp i USA i samband med valet? Eller ska vi börja fram till valet?
Ska vi börja med att titta på vår gamla kompis Alex Jones?
Ja, det gör vi.
I told you years ago they're preparing a Maoist program to overthrow the United States. People are like, that's ridiculous. Now you see it's all over the news. It's not even Chinese run, it's Chinese backed, but it's a Maoist youth brigade program. And they really plan it. And we've confirmed that in D.C. and Portland and Maryland, just everywhere, that they've got explosives and weapons and trucks loaded with ammonium nitrate and just chlorine gas, everything. And they're really going to go out and just burn everything down and just slaughter people. And they're going to try to kill governors. They're going to kill police chiefs. They're going to kill talk show hosts. And I mean, they're going to people's houses. I mean, I told you this. See, here's the thing. I'm always so far ahead, and I'm not bragging about that. We knew they were lasing the targets. We had surveillance cameras. We confirmed it a year and a half ago. And so I, you know, stationed military, retired military, you know, at my house for a while. Because they were thinking about this during the off-term, midterm election 2018. And so believe me, I'm not going to pay money for 24-hour surveillance at my house and, you know, guys with guns if it's not for a real reason. And now here we are a year and a half later. And the police departments know about this. These Antifa people go to bars and they go to events where informants are and they talk about, we're going to go to this house, we're going to murder this judge, we're going to go to this house, we're going to kill this police chief, we're going to go to this house, we're going to kill this talk show host. And the New York Times puts out where people live. And the cops go back and they go, well, let's arrest this person immediately for conspiracy, for terrorism. And they go, nope, you're not going to do it.
Ja, nu hann vi ju inte texta det här. Så kan du dra rekapitulera lite vad han säger?
Jo, han säger ju då att jag sa ju redan för flera år sedan att man förbereder en maoistisk revolution i USA.
Och de som gör det är alltså antifa, AFA.
Ja,
alltså det är de som utför dåden, men det är ju naturligtvis Soros och de andra globalisterna som ligger bakom.
Mm. Han säger också här att det är inte Kina primärt som ligger bakom. De är inblandade, de är backar upp där. Men det är inte de som drar primärt i trådarna. Och på andra ställen, det här är bara ett kort utdrag ur hans program. På andra ställen i programmet så förklarar han där med att det är Soros, det är globalisterna och så vidare som primärt ligger bakom. Och han menar då att vi vet genom alltså dolda inspelningar och så vidare. Många av de här människorna går runt och babblar om vad de tänker göra, vilka då de planerar och så här. Och det vet vi har det på band och vi har dokumentation på detta att de tänker utföra terrordåd. Alltså han menar att hans resonemang går ut på att man förbereder helt enkelt en statskupp i USA.
Mm. Och framförallt om nu Trump vinner, vilket vi ju ber till Gud att han ska göra. Och då frågade jag ju naturligtvis fåglarna om det här, för det är ju ett... Alltså det han säger är ju...
Vad är nu fåglarna, Ingrid?
Ja, det är mina hemliga källor i underrättelsevärlden. Mm. Och de säger att vi har känt till detta länge och haft liksom koll på det. Och inte minst sedan projekt Veritas började göra sina dolda inspelningar. Och de gjorde mycket om Bernie Sanders och hans valarbetare. Och de var ju öppet kommunistiska och de skröt ju om hur de skulle slå till på olika ställen och hur de hade soldater överallt. Så de har ju haft koll på detta. Och vad har hänt? Jo, alltså de har ju då attackerat journalister, Andy Ngo till exempel, som är så modig som ger sig ut i de här kravallerna. Och journalisten Cassandra Fairbanks hus och Tucker Carlson som vi har pratat om att han fick ju flytta för något år sedan. Och nu var ju New York Times på väg att publicera hans nya adress.
Mm.
Var det för att AFA ska veta var han bor så de skulle kunna åka dit och ta livet av honom?
Ja. Det låter lite foliehattigt men tyvärr så liksom pekar ju allting i den riktningen att det här är det väldigt starka krafter, högt uppsatta personer, institutioner som är inblandade som till exempel New York Times.
Ja.
Naturligtvis inte alla som jobbar på hela tidningen utan vi pratar ju om... Jag menar, det är ju en vänstertaktik det här att infiltrera och att, vad är det heter? Entrism.
Ja.
Att placera personer på strategiskt viktiga ställen för att sen kunna, som en slags sleeper agent då va? Och vid rätt tillfälle aktivera de här personerna. Mm. Och det verkar som att rätt tillfälle man anser att det är nu.
Ja, och man kan också säga att de flesta journalister har ju ingen aning om detta, men det finns de som jobbar direkt för FBI och CIA. Vi hade ju den här tyske journalisten Udo Ulfkotte som gick ut och berättade hur han hade fått artiklar tillskickade sig från FBI mot att pengar gick in på hans konto. Och sen dog han väldigt mystiskt i en hjärtinfarkt.
Mm. Ja, precis. Och det här är ju faktiskt någonting som CIA har sysslat med väldigt länge. Jag har för mig att det är svårt att hålla isär namnen på alla deras olika hemliga och halvhemliga operationer. Men det var väl Mockingbird som just där en del av det var att städsla just journalister och plantera fake news.
Mm.
Så det är ju liksom en, och många av de dokumenten är ju offentliga idag, så det här är liksom inte något hittepå eller någon foliehattskonspirationsteori, utan så är det här är en känd taktik.
Ja, och jag frågade naturligtvis också fåglarna, vad kommer att bli nästa steg i det här? Och svaret är ju faktiskt skrämmande, för att de tror inte att våldet kommer att minska, kanske på gatorna, men det kommer att bli fler mord på Trump-supportrar. Vi ser ju den här svarte mannen som var någon predikant som brukade stå med så här Trump-plakat. Han sköts häromdagen. Och det blir stora kampanjer mot konservativa, speciellt konservativa journalister, YouTubers, poliser, åklagare, domare, federala myndighetspersoner och så vidare. Och man vet att Antifa har börjat att tillverka inte bara vanliga bangers, utan något som heter improvised explosive devices. Det är alltså militära vapen.
IED, även känt som brukar man kalla det, är allmänt i USA. Ja, förlåt, fortsätt.
Och att de har gjort, hemmagjorda brandbomber. Det var ju två stycken, det hörde jag i någon video här om dagen som har liksom gått mig helt förbi. I början på juni så var det två personer som kastade in en molotovcocktail i en polisbil där det tack och lov inte satt någon polis. De visade sig båda vara advokater, utbildade på Yale och vad det var. Svarta då som ville hämnas George Floyd.
Ja. Jag ser också att fåglarna pratar om det här att det väldigt mycket information om hur man tillverkar vapen och bomber finns tillgänglig på internet för den som är hugad. Så det är inte egentligen något särskilt, det kräver ingen särskild kunskap, utan det är bara till att läsa innantill, tyvärr.
Det som är konstigt nu, det är att Joe Biden gick ut igår, tror jag det var, och sa att nej, nu får man börja gripa de här vandalerna. Och varför säger han det? Jag menar, de här demokratiska borgmästarna och guvernörerna, de vill ju inte ha liksom Trumps federala trupper där, utan de säger att det händer inte, och det som händer är nästan bara fredligt och vi har koll på detta. Varför går då Biden ut och säger så här? Ja, sen frågan är då, Biden gör, han säger det de talar om för honom att han ska säga, men det kan ju tyda på en spricka i partiet Demokraterna. Högsta ledningen börjar se att amerikanerna är skitförbannade och upprörda över allt detta våld och dessa mord och hur de bränner ner saker.
Ja, jag tänker sig demokraterna, är deras inblandning i detta en slags valstrategi, för att de tänker att om det blir tillräckligt mycket kaos och tillräckligt stökigt och ekonomin försämras mer och sådär, så kommer folk inte att rösta på Trump. Är det som är deras motivation, eller menar fåglarna att demokraterna har en mer sinister agenda och Soros-kopplingar och liknande, är det som...
Alltså, jag tror, detta vet jag inte, men min bedömning är ju att det här är ju en plan från globalisterna, men den håller på att gå demokraterna ur händerna. Därför att dels har de en dement presidentkandidat som naturligtvis kommer att bytas ut i god tid före den 3 november. Och de håller på att förlora, för också det här att Trump hela tiden nu liksom går ut och säger nu ska skolorna öppna, nu ska det och det öppna. Och munskydd, ja, det kan ni använda om ni vill, men det är inget liksom krav och sådär. Det de gör är ju att, alltså, demokraterna vill ju att folk ska vara så rädda för corona att de ska driva igenom den här helt galna poströstningen de har, där man alltså inte ens behöver legitimera sig för att avlägga en röst. Så därför så twittrade ju Trump igår om att vi kanske måste skjuta fram valet till liksom coronapandemin är över, så blir det ju inte farligt för någon människa att gå ut och rösta. Och det gör han ju för att reta demokraterna. Hur ska de reagera på det här? För han kan inte skjuta fram valet. Han kan inte fatta det beslutet, utan det måste kongressen göra.
Ja, man tänker att det borde liksom gå och ordna själva röstningsproceduren på ett coronasäkert sätt genom att helt enkelt ha tillräckligt med vakter och så vidare vid vallokalerna som ser till att folk håller avstånd. Och där kanske det kan vara obligatoriskt då med munskydd just när man går och röstar.
Mm. Ja,
och man kan till och med, det går ju att tänka sig olika varianter där, att man delar ut gratis munskydd till exempel. Mm. Men du, fåglarna har ju kommenterat hur AFA Sverige resonerar.
Ja, här är de ju framförallt nu på jakt efter Alternativ för Sverige och deras supportrar. Det var ju en rätt kul grej som vi inte har hunnit prata om, att de gick in och filmade på Göteborgs konstmuseum i deras bokhandel.
Yeah.
Och frågade, alltså det här är ett konstmuseum, varför säljer ni böcker om Pride, böcker av Greta Thunberg och liksom könsöverskridande grejer och så vidare. Så vidare. Och hon, den kvinnan som stod där, hon blev helt hysterisk och började gapa och skrika att de var högerextremister. Mm. Och så lade de ut den här filmen och AFA har nu hämnats genom att lägga ut bild och namn och personnummer och adress på de killarna som var inne i Göteborgs konstmuseum.
Ja, vad jag förstod på dem på Twitter så garvade de bara åt det, därför att de har hela tiden varit offentliga med vilka de är.
Mm.
Det var vad de skrev på Twitter i alla fall.
Men det är ju inte det att de var hemliga tidigare. Men det är ju en uppmaning till
våld.
Sympatisörerna att bege, alltså när man skriver den här personen heter si och så, han bor här och där, så är det samma sak som att skriva gå hem och banka skiten ur den här personen.
Jo, jag vet. Jo, de har ju gjort det. Det känns som att de har steppat upp lite på sistone, för vi har också sett här i Trelleborg att de klistrar upp på elskåp och sånt, du vet, alltså namn och bild på det här är nazist och så vidare. Och då är det helt, jag tror att Jenny Pipo har råkat ut för det.
Mm.
Bland annat i Ystad är det väl hon bor, och det är ju jäkligt obehagligt som sagt, för även om det bara står det här är en nazist eller det här är en högerextrem, och så är det namn, bild och adress, så är det underförstådda budskapet där, går inte att missa liksom.
Nej, visst, det är väldigt obehagligt. Och då vill jag bara nämna här att jag skrev ju en artikel som är väl det som definitivt fick mig peststämplad bland mina gamla kollegor 2011, när jag hade en blogg, och den finns bevarad på en annan blogg som heter Tanketornet, och den hade rubriken Gud bevare oss för antirasister. Och det var ju, jag såg ju redan då hur det gick till, och då var det Sverigedemokraterna som demonstrerade, SDU med Gustav Kasselstrand och William Hane, och den här mobben, de här så kallade antirasisterna som stod och skrek och kastade saker och skrek ut med packet.
Alltså, ja.
Men så, det fick man inte skriva, för då tyckte de andra journalisterna, som ju aldrig hade skrivit om detta, utan var det någon SD-demonstration där det, så skrev de att det uppstod bråk. Alltså som att det var två
mellan grupperingar.
Ja. Och så skrev jag och visade att nej, det är bara den där mobben som vill hindra andra från att utöva sin yttrandefrihet och sin åsiktsfrihet. Det är dem vi ska akta oss för. Gud bevara oss för dem. Och nu har ju detta 10 år senare blivit en kokande häxkittel. Och vad som kommer att hända fram till valet och efter valet i USA, det kan bli riktigt, riktigt obehagligt.
Ja, den här, jag sitter och bläddrar här nu i ditt, det här Gud bevaras för antirasister inlägget, läs gärna det, vi lägger i länken såklart som vanligt, och slås då av det att det är två saker. Var det det här mötet som Chang Frick var med på också?
Ja, det var det nog.
Ja, han var ju aktiv i SDU.
Ja. Jo, just det, han höll tal där också. Jag tyckte han hade en gräslig dialekt, men ett väldigt bra tal.
Ja, just det. Nej, men du fick ju sparken som krönikör, va? Du hade precis blivit städslad som krönikör på tidningen Barometern.
Ja.
Du, han skriver en krönika som handlade om papper.
Mm.
Och sen fick du sparken omgående efter det här. Nu med våra nutida ögon ganska snälla och tama inlägget. Bara av den enkla anledningen att folk hade synpunkter. Pang, där åkte du ut på, ja, utan varken bu eller bä. Men du, ska vi, apropå när vi nu ändå är inne på det här hur mesiga svenska medier är, ska vi ta en liten vända om de svenska tokvänsterjournalisterna också?
Ja, hinner vi det så?
Ja, hinner vi.
Ja, bra, bra, bra. Jo, det är ju då Håkan Boström som ju är en ledarskribent på Göteborgsposten som ofta är väldigt klok och genomtänkt sådär. Och han menar ju då att alltså, egentligen är det inte så mycket det här med att de är vänster, utan det är ju det att de... ja, vad är det han säger? Jag hittar inte det här nu.
Att journalistkåren röstar vänster har betydelse, men utvecklingen handlar mer om klass och kön än genomtänkt ideologi, skriver han. Och jag håller med delvis. Det är klart att den politiska färgen spelar roll. Men han har nog rätt i det att han skriver ju inte det rakt ut, för det är han för artig för. Det handlar, och men därmed så såg jag att vår gamle vän Per Brinkemo skrev det på Twitter. Det framförallt handlar om är att journalisterna är jäkligt obildade.
Ja. Yeah.
Och det kan man ju inte minst se på en sån som Jens Liljestrand, Ingrid,
ja.
Som i veckan...
Vi ska säga att han är kulturskribent på Expressen.
Ja.
Kulturredaktör kanske till och med.
Kulturredaktör är han nog. Han ondgjorde sig i veckan över det här med att det hade blivit ett sånt liv om det här med journalisternas vänsteråsikter. Och han tyckte liksom att vadå, det gör väl ingenting. Och så är det ju i akademikeryrken. Och så en lång rant då med massor med tweets. Och så skrev han bland annat så här: det som på riktigt stör mig är det här underliggande, pyrande hatet mot medierna som tar sig ständigt nya uttryck. Nu senast alltså med detta, buhu, alla journalister är som vänster, för vi gör ett jävligt bra jobb och vi är inte fucking ungern än. Ja, fin fem fel här, Ingrid.
Ja, det är riktigt att han säger en, för det skulle ju på något sätt tyda på att han förstår att de är på väg mot ett tillstånd som inte existerar i Ungern, men som han tror existerar i Ungern, nämligen att journalisterna skriver så som makten vill att de ska skriva. Alltså, då har de åtminstone förstått någonting, men läget är betydligt värre i Sverige än i Ungern.
Alltså... jag kunde inte motstå detta öppna mål, utan jag var tvungen att skriva en tweet där jag då citerade Liljestrands tweet, och den har blivit mycket populär. Det är nästan 700 likes och 146 retweets på min tweet nu. Jag skrev så här: efter 20 plus år som journalist kan jag med säkerhet säga detta är journalistkårens problem i ett nötskal. Istället för att göra en självkritisk analys av varför det pyrande hatet mot medierna uppstått, så slår man fast att publiken är idioter som inte fattar att vi gör ett bra jobb.
Ja, precis så är det.
Där har du grejen, va? Och där är ju Liljestrand, den här inställningen, en av dess galjonsfigurer. Jag vet ingen yrkeskår som är så i total avsaknad av självkritik och självinsikt. Det, tänk dig att du är artist, att du uppträder på scenen, du tycker själv att du sjunger skitbra. Du går upp på scenen och börjar yla, och så säger publiken bu och kastar tomater på dig. Och du utbrister, men jag är ju jättebra.
Ja, precis. Nej, det går inte att föreställa sig. Nej, journalister är prinsessan på ärten. Men jag tror att det har att göra med, jag är ganska säker på att det hänger ihop med att före internet så var ju journalisterna människors enda möjlighet att få reda på saker. Och de visste inte hur det gick till. Det var liksom så här: gud, magiskt, och oh, vad de måste vara duktiga. Och de får träffa liksom politiker och kändisar och så. Nu kan ju alla vara journalister. Nätet ligger öppet för alla. Och det, alltså de har berövat sin påhåsade position. Så att de vet inte vad de ska göra. Det enda de har kvar är att säga, nej, vi är faktiskt mycket bättre än vad ni är.
Vi är bra och vi är smartare och vi fattar. För det är ju just det, det har ju, precis som du säger, eftersom det var så för att journalister hade tillgång till väldigt mycket information som inte vanliga människor hade tillgång till, så odlade man väl då en kultur där liksom vi är smartare och bättre och ja, vi kan ju hantera viss information. Vi kan hantera den kunskapen att, du vet, romer är överrepresenterade vad det gäller åldringsrån till exempel, eller stölder där från åldringar. Det kan vi, den kunskapen kan vi journalister sitta på, men vi kan inte dela den med allmänheten, för då åker högafflarna fram och folk blir alldeles tokiga.
De kunde gå och sitta på festerna när de hade fått lite innanför västen och skryta med vad de visste om romer och annat.
Det var ju ett vanligt fenomen som kanske inte så vanligt förekommande längre, för att grejen är ju att nu kan ju gemene man genom en enkel sökning på Flashback få reda på allt som journalisterna vet. Men jag ska bara säga också att naturligtvis så har ju Jens Ganman gjort ett inlägg i Debatten och ni ljuger, skriver han. Han skriver om precis det här som du och jag har retat oss så mycket på, att han skriver så här: ett långt större problem än att svenska journalister röstar rött och grönt är det sociala tryck som finns inom journalistkåren. Ett socialt tryck som gör att man inte kan eller får skriva om vissa företeelser på ett ärligt sätt. Och som gör att man hela tiden, likt Winston Smith, det är alltså huvudpersonen 1984, måste uppfinna nya ord för att beskriva den mångstyriga verkligheten. Stök, grupperingar, kompetensregn, IS-resenärer, bilar som börjar brinna etc. Det finns även en osund rädsla att pressa ledande politiker på deras lögner. Oklart varför, och nu kommer det här som vi gillar. Men det är såklart lättare att jaga pensionärer som skrivit fula ord på Facebook med blåslampa. Vanliga människor som reagerar på vansinnet i sin vardag ska stämplas som rasister och sinnessjuka. Det där har pågått länge nu. Och folk har genomskådat Ingrid. Jens Liljestrand undrar varför vanligt folk hatar journalister och föraktar journalister. Det är för att de har kommit på vad journalisterna håller på med. Yeah. Inte bara ljuga för dem, utan dessutom oskyldigt anklaga vanligt folk för alla möjliga hemska saker.
Ja, och precis som det inte finns någon annan yrkeskår som är så snarstuckna som journalister, så kan man säga det finns inte heller någon yrkeskår som är så så fullständigt i avsaknad av att liksom att göra sitt jobb. Det var det jag skulle komma fram till. Alltså, som har fullständigt svikit allt vad yrket går ut på.
Ja, och frågan är om de två sakerna hör ihop. Det har vi ju spekulerat i tidigare. Just det här att man måste hålla fast vid den här livslögnen till varje pris. För om den släpper man in verkligheten, så innebär det att du har inte bara begått tjänstefel, du är också en ganska vidrig människa.
Precis, så. Och då riskerar man ju hamna som du och jag och sitta och ha såna fantastiska tittare och lyssnare och läsare och göra just det vi brinner för, nämligen att berätta sanningen. Vilket öde!
Ja, nej, jag ångrar inte för en sekund att vi lämnade mainstream media. Jag tror inte vi hade stått ut så länge till faktiskt. Så att det var liksom, känns som att vi hade något val. Och apropå då, när vi lämnade mainstream medierna, då började vi samarbeta med den danska historikern, journalisten Lars Hedegaard, och han har i veckan kommit med ett litet vitt piller. Kan du berätta vad det är?
Ja, jag ska bara säga det att han har blivit avstängd från Facebook. Och då skriver han istället varje dag hos Sten på Snapphanen. Och det är en ganska lång artikel som handlar om, nej den är inte jättelång, men den handlar om varför all denna censur. Och så kommer det då på slutet. I dagens västvärld har vi en demokrati där bara makthavarna och deras människor får komma, deras vänner får komma till tals. Och som vi vet från historien har den slags regimer en begränsad livstid. Som Sovjetunionen, Nazityskland, det fascistiska Italien och Japan, som annars hade ju storslagna planer. Så jag hoppas att han får rätt i det, att den här regimen kan inte överleva mycket längre.
Nej, det hoppas jag verkligen också. Man vill ju gärna tro på det, att sanningen till slut kommer att segra på något sätt och sippra fram. Och det brukar ju vara så. Det brukar inte gå att upprätthålla lögner hur länge som helst, utan förr eller senare så spricker det. Det är ju bland annat därför vi är så fascinerade av det här med Epstein och Maxwell, för det är ju ett sånt case där man trodde att folks pengar och makt skulle skydda dem i evighet och evighet, men jag tror att väldigt många känner, liksom hoppas att de människorna också kunde åka dit någon gång.
Ja, och inte minst så skulle det ju tvinga alla fortfarande sovande människor att öppna sina ögon och inse hur mycket elände som pågår i världen. Rent sataniska saker, och då menar jag bokstavligt talat sataniska.
Så är det, men det där är ju en stegvis process, det brukar ju du och jag ofta prata om. Rasmus var ju väldigt, som ni såg i klippet, väldigt, vad ska vi säga, pessimistisk till att man överhuvudtaget ska kunna få folk att förstå mer komplicerade samband. Jag är väl lite mer förhoppningsfull att det går, men han har nog rätt i det, att man måste försöka förklara det på ett enkelt sätt då, och där ligger ju vår utmaning. Det är ju det du och jag försöker göra i både artiklar och poddar, försöker åskådliggöra ganska komplicerade processer, ja, så enkelt och så begripligt det går, utan att förenkla så mycket att det blir osant.
Ja, nej men precis, och gärna lite underhållande också. Och om ni nu tycker att detta var en underhållande timme med oss, så får ni väldigt gärna stötta oss. Det finns Swish, det finns Bankgiro och det finns Donorbox, där man med fördel kan bli månadsgivare.
Gå in på ingridochmaria.se och stötta oss. Så ja, ses vi igen redan på måndag.
Ja, det gör vi. Gud välsigne er.
Gud välsigne er. Ha en underbar helg. Hej då!